Hej och välkomna till avsnitt 1110 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. I detta avsnitt följer ett samtal med Jan Sjundesson som recenserar boken War for Eternity, Inside Bannon's Far-Right Circle of Global Power Brokers av den svensk-amerikanske forskaren Benjamin Tettelbaum, en bok som handlar om Donald Trumps tidigare rådgivare Steve Bannons ideologiska bakgrund och svenska högerextrema kontakter. Varmt välkomna. Jan Sjundesson, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska prata om en bok som du har läst, och det är en amerikansk, svensk-amerikansk akademiker som heter, om jag uttalar hans namn rätt, Benjamin Tettelbaum eller något sånt där. Och han har skrivit en bok om Donald Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon. Lite kort, vem är författaren?
Han är musiketnolog och skrev en avhandling om nordiska vikingarock som heter Lions of the North. Och han är intresserad av nationalism och kultur.
Just det. Mm. Ja, det är intressant. Jag har läst lite andra sådana böcker. Det fanns någon som heter Michael Moynihan som skrev böcker förutom just musik och liksom högervindar så att säga. Även Mattias Gardell där i Sverige skriver lite sådana saker. Men den här författaren har jag inte hört talas om. Och hans senaste bok då, den handlar alltså om Steve Bannon som är ganska känd för alla som lyssnar på podden. Det var ju Donald Trumps tidiga kampanjstrateg. Och ja, varför har han valt att skriva om just Steve Bannon om han är musiketnolog i grund och botten?
Ja, alltså han är intresserad av nationalism i Europa och speciellt mycket i Sverige. Han har bra kontakter med SDs tidigare gruppledare Mattias Karlsson som han har bjudit över till Denver universitetet där han är musikprofessor då, i Colorado. Och han vill kartlägga hur organisation och idéer av nationalism ser ut i framförallt i Nordeuropa. Han är duktig på svensk och norsk kulturyttringar. Och vad han upptäckte här 2016 tror jag, 17, det var att Steve Bannon hade kontakt med ett tänkande som inte bara handlade om vikingarock utan var en slags esoterisk nationalism eller högerextremism som går tillbaka till dels den ryska ideologen Alexander Dugin som var rådgivare till Putin under ett tag. Men ett slags filosofiskt tänkande som kallas för traditionalism. Och Ben Teitelman, i den här boken så heter boken heter War for Eternity. Och eternity, det är så att säga evigheten. Va? Och tanken är så att det här ideologiska tänkandet, traditionalism, jag ska berätta lite mer om det strax. Det bygger på att det finns en evig tradition. Det kallas också för perennialism inom filosofi, men det finns en eviga värden eller eviga yttringar som har förstörts enligt det här tänkandet av sånt som framstegstänkande, modernitet och framförallt liberalism. Det är alltså inte ett konservativt tänkande, utan det är ett tänkande som har mer att göra med såna här cykliska resonemang inom österländsk filosofi, alltså inom hinduism, att det går igenom stadier där allting kommer tillbaka. Det finns inget framsteg. Och den här Ben Teitelman, han trodde att det här var något flummigt esoteriskt som inte hade någon praktisk betydelse. Men han upptäckte då, och det intressanta med att han har fått tillgång till Steve Bannon och pratat med honom i 20-25 timmar. Och bandat intervjuer. Så att boken bygger väldigt mycket på intervjuer med Steve Bannon och folk som känner Steve Bannon. Där han till sist, han var på med det här tror jag sedan 2017-18. Han får fram till att Steve Bannon och kretsen runt honom har kontakter med personer som Alexander Dugin i Ryssland. Men också svenska, för högerextremister. Men i och med att Ben Teitelman känner till den svenska identitära högerextrema rörelsen. Han har rört sig sådana kretsar sedan 2011-2012. Så upptäcker han i den här boken att just Sverige är intressant därför att vi har personer som har till exempel grundat ett bokförlag som heter Arktos som ger ut den här ryska ideologen då, och som är verkligen då vi kan kalla för högerextrem och reaktionär. Hans böcker översattes till engelska av det här förlaget Arctos, som är Tava placerat i Indien. Och det leds av Daniel Friberg, som är en svensk högerextrem ideolog och som leder något som heter Nordisk alternativhöger. Mm. Det här, och hela det här sammanhanget gör att en amerikansk rådgivare till president Trump har då kontakter långt ut på högerkanten, dels med en väldigt viktig person som Alexander Dorsin, men också med svenska opinionsbildare och i det här fallet då förläggare inom en identitär esoterisk rörelse som som Steve Bannon läser alltså.
Men intressant, alltså om jag bara ska sammanfatta det här lite enklare, för jag har inte läst boken ska säga, så jag kan inte så mycket om författaren eller om boken, men det är att det finns ju de här tankarna, vi tar teosofin med Helena Blavatsky och Alice Bailey och alla de här som menar att väldigt inspirerad av österländsk filosofi och det här, att världen går i cykler, alltså historien är inte rak utan det går i cykler och olika sådana här idéer kommer tillbaka, och det har ju påverkat allt ifrån nazismen och massa olika nationella liksom identitära rörelser egentligen, har ju hämtat väldigt mycket stoff från de här sakerna, och det här med ett kollektivt medvetande, liksom Jung och så vidare och så vidare, så har man bakat ihop det till olika nationella rörelser som på något sätt är antimodernitet och för idén om ett slags, ett folk. Det är det som är det viktiga oftast i alla fall. Jag vet inte om det är så i det här fallet, men de idéerna finns, de finns definitivt hos Alexander Dugin, han har ju läst lite av och sådär, och det influerar ju väldigt mycket Putins nya nationalism och så vidare. Men du ser alltså att Steve Bannon, han har också hämtat inflytande från de här miljöerna som på något sätt har fått Sverige av alla länder som en slags bas.
Ja, Alexander Dugin, den här ryska ideologen, då, han var alltså i Stockholm 2012 på Armémuseum. Och där var också Bent Heiterbaum som skrivit boken. Han var i publiken och han var där med ungefär 300, vad han kallar för, skinheads. Och det var väl en del som kanske läste böcker och sånt, men han säger att de flesta var ganska berusade skinheads. Men på det här museet i Stockholm då, Armémuseet som man hade hyrt för något som heter Identitär idé då, så kommer Alexander Dugin, han är alltså gästföreläsare där, och två år senare så träffar Alexander Dugin Steve Bannon i USA, och sen upptäcker då Bent Heiterbaum att Bannon använder sig av en terminologi som tyder på att han förstår sig på och han är intresserad av det här som heter då traditionalism. Och traditionalism är alltså det närmaste man kan tänka sig, det är den tyske filosofen och nazistanhängaren Martin Heidegger. Och Martin Heidegger är väldigt, Alexander Dugin har läst väldigt mycket och skrivit väldigt mycket om Martin Heidegger. Och det finns alltså, dels är det Martin Heidegger, sen är det en italiensk fascistisk ideolog som heter Julius Evola, som var en av ideologerna bakom Benito Mussolini. Och Steve Bannon säger och har mejlat och erkänt att han läst Julius Evola. Han säger också att han läst Alexander Dugin. Sen finns det ytterligare, det finns en person som heter René Guénon, en fransk mystiker som också hade sånt här tänkande. Och det lustiga, här kommer också Sverige in i bilden, för att den här René Guénon, han i sin tur inspiratör till en svensk, eller två svenskar, en som heter då Fritjof Suchon och en som heter Tage Lindbom. Och Tage Lindbom var alltså en socialdemokratisk ideolog och biblioteksföreståndare som sen blev då mystiker och man kan väl säga djupt reaktionär, men han blev också muslim. Så det är tyvärr ännu krångligare det här i det här sammanhanget, är att det finns alltså en islamsk mysticism som heter sufism som man kan applicera det här traditionalistiska tänkandet på. Jag ska bara göra en liten mer utvikning. Det är inte bara så att Vladimir Putin är påverkad via Alexander Dugin eller att Donald Trump var påverkad via Steve Bannon, utan det finns också i Brasilien Jair Bolsonaro, som i sin närhet har en person som heter Olavo, som också är påverkad av det här tänkandet, som också har varit en typ av mystiker och bott i USA. Han är då brasilianare. Och Bolsonaro är också öppen med att han känner till det här tänkandet, han tycker det är intressant. Så att den här boken då, War for Eternity, den rör sig dels i Europa, väldigt mycket runt Sverige, Italien, Ryssland och sen USA, framförallt på amerikanska södern och mellanvästern och West Virginia där Steve Bannon kommer ifrån, och sen då i Brasilien. Och det är en högerpolitiker då, Jair Bolsonaro, som har ett inflytande över sitt land, va? Där den här Olavo får en politisk rådgivarroll. Allt det här är... Mycket av boken bygger på intervjuer, och han har tydligen, det här Ben Teitelbaum, han har kontakter in i de här rörelserna. Alltså det finns folk, antagligen inom den svenska identitära rörelsen, som rapporterar till honom, som är liksom hans spioner, kan man säga.
Ja, jätteintressant alltså. Jag måste nog läsa boken, men jag tänkte fråga Steve Bannon då. Han har ju ändå varit Trumps främsta rådgivare. Och om det här nästan identitära tankegodset går hem, för jag vet att de här svenskarna du nämnde, de var ju i Charlottesville och protesterade där 2017 var det väl, va? De här stora demonstrationerna. Och de har alltså kontakter med Steve Bannon, och de är fråga, i vilken mån alltså har Steve Bannon applicerat deras tankegods, eller alltså främst Alexander Dugins tankegods, för det är väl det som allt kommer ifrån i grund och botten, rakt av, eller han omformat det och liksom modifierat det själv på egen hand också, eller hur ska man betrakta honom utifrån boken?
Jag ska bara ta det här först. Alltså Bannon har inte direkt kontakt med de svenska Dulny och Friberg, men han nämner att han känner till Arktos. Han nämner någonting om Sverige, så att han är medveten om att det är svenskarna som har försett honom med det här materialet. Mm. Nu är det så här att Bannon är ju en hands-on kille. Han är ju marinofficer. Han har en master från Harvard Business School, har varit investerare åt Goldman Sachs. Han har varit filmproducent åt Andrew Breitbart i Hollywood. Så att han är ingen som sitter på bibliotek och läser, men han är liksom lite av en nyfiken intellektuell, kan man nog säga. Men när han tar det här tankegodset så gör han det då till någonting annat än Alexander Dugin hade tänkt sig, eller kanske då Martin Heidegger och sådana personer. För Steve Bannon så blir den vita amerikanska arbetarklassen, det är de som har den rena amerikanska traditionen. Så att i det här begreppet traditionalist så ligger det att varje civilisation, inte ens land, länder är en modern konstruktion. Så att länder ska man inte tala, man ska tala om civilisationer. Man ska kanske tala om norrlänningar och sådär. Så att Norrland har liksom sitt eget Dasein, som ett begrepp man tar från Martin Heidegger. Men för Alexander Dugin så är det USA ett sådant där lättviktigt land. Det har bara funnits i 250 år. För Dugin så är liksom USA en civilisatorisk liksom vindpust. Va? Det finns riktiga civilisationer. Det finns liksom hinduisk, och det finns rysk-ortodox och nordeuropeisk och sådär, va. Så för Dugin så är liksom USA på ett sätt redan förlorat. För att det har liksom konstruerats utifrån ett slags samhällskontrakt i ett ingenting. Han respekterar mer kanske zoo-indianer än han respekterar amerikaner som kommer dit och bygger upp någonting. Men alltså för Steve Bannon då, så vänder han på det här och säger, jo, men det är så här att de vita arbetarklassen i USA, de som kom hit på 1600-, 1700- och 1800-talen, också från Sverige, puritaner och läsare och så här, de representerar det ursprungliga USA. Medan däremot en liberal medel- och överklass som är mer då globalistisk, de representerar ett just det här liksom icke-historiska förrädarskiktet då. Så att för Bannon så ser han, är amerikan och vill ju rädda USA och make America great again, så gör han det liksom genom att se då till just de här deplorable, som Hillary Clinton kallar det för, alltså vita amerikaner blir av med jobben i rustbältet, mellan västern och sånt. Och så Bannon plockar och ger från det här tankegodset. Och han är intressant. Och det är riktigt intressant med den här boken. Alltså Ben Teitelbaum är en judisk intellektuell musikforskare. Jag har också träffat honom och blev intervjuad honom för några år sedan i ett annat sammanhang. Så jag vet vem han är. Och han har bjudit över Mattias Karlsson som jag berättade då. Han är liksom en trevlig liksom intellektuell ung man, kanske 35-40 eller så. Och hur kommer det sig att Steve Bannon sitter 20-25 timmar med bandade intervjuer och berättar om sina kontakter med Alexander Dugin och med olika, med den här Olavo i Brasilien och vilka böcker han har läst och hur han tänker kring det. Alltså, så det, jag vill påstå att är det någonting som den här boken Vår for Eternity har gjort, så är det att det är riktigt scoop som är titeln han har gjort som en journalist. Och han är lite av en journalist. Han beskriver hur han själv liksom tar sig runt i New York, eller han åker till ranch i Texas där han bygger upp. Alltså Bannon har ju liksom lyckats få Trump att ta det här beslutet om att bygga en mur mot Mexiko. Det visar sig att det där går inte lika så fort som vare sig Trump eller Bannon vill. Så en massa amerikanska markägare som har mark nere mot mexikanska gränsen, de har byggt upp en mur alldeles själva då. Och då åker ju Bannon dit med sin bror och Ben Teitelbaum, den här judiska intellektuella killen som har skrivit den här boken. Han är också där, va? Mm. Så det är mycket liksom beskrivningar hur det är att vara liksom i Texas och ute vid rancherna där man liksom skjuter ner mexikanare som kommer krypande och sådär. Och lite vapenfetischism och sånt. Så att jag vill påstå att det här är mycket större än att liksom Steve Bannon har pratat med en rysk reaktionär ideolog som Alexander Dugin. Det här, boken är ett rejält journalistiskt researcharbete, va? Det där Ben Teitelbaum, tycker jag, tar fram sidor av Bannon och av alla kontakter runt Trump som går långt utöver bara att säga liksom, som att Steve Bannon har läst en bok. Va? Och man undrar då, hur kommer det sig att Steve Bannon sitter och berättar allt det här?
Ges det något svar på det då i boken?
Nej, alltså man förstår, för ibland så säger han, jag måste stänga av bandspelaren då, när Bannon säger, det här får du inte banda, va? Det finns säkert mycket mer som Teitelbaum har än vad han berättar. Det finns många grejer kring kontakter i London och oljebolag och Venezuela och pengatvättning och mexikanska drogkarteller. Alltså det är en riktig jävla sörja av kontakter där det visar sig att Bannon kanske inblandar i fler saker än bara just det här reaktionära tankegodset, va? Så att, men alltså, man får ju intrycket av, precis som Trump, så är Steve Bannon en otroligt fåfäng person som tycker det är kul att bli intervjuad och kul att berätta och kul för att han har ju så här långa monologer, Trump, där han pratar liksom oavbrutet i 25 minuter. Va?
Och Bannon är likadan.
Bannon är likadan. Va? Och på något sätt så... Men varför... varför Bannon låter det här komma ur sin mun och säga sådana här... Alltså, hade han varit strategisk hade han aldrig sagt ett jävla ljud om att han har läst reaktionära ryska ideologer eller att han har köpt någon bok av svenska högerextremister i någon bokförlag eller att han vet vem Daniel Friberg är och sånt där. Men det finns ju en konstig sak. Det är den här killen från Expo då, som jag kan se det här namnet, han heter ju Patrik Hermansson och han infiltrerade den amerikanska vitmaktrörelsen under, han kallar sig för Erik Hellberg. Det här skedde 2016-17 och då var det som så att Daniel Friberg och Kristoffer Dunny, de tog in den här killen som var alltså utsedd från Expo, och det här exploderar. Och det är också samma sak när SVT låter den här killen Patrik Hermansson från Expo visa upp filmer ifrån samma typ av möten och samma typ av människor 2016-17, så sänds det på ett granskning i SVT. Och då är det långa intervjuer med till exempel Richard Spencer, som är då vitmaktanhängare i USA. Och sen är det svenskarna Daniel Friberg och Kristoffer Dulle. De får sitta i SVT då jag har sett det där programmet i ungefär en timme och lägga ut texten. Och då kan man säga sig samma sak. Dels varför berättar de om de här sakerna och dels varför låter SVT tre stycken profilerade högerextrema tänkare lägga ut texten i SVT. Och de blir inte speciellt motsagda. Det sker något mot slutet att Säpo säger någonting. Men jag tror att det här, varför Ben Titan man överhuvudtaget skriver den här boken, och det är som han säger då, att eyewitness history. Alltså att han, Ben Titan är med och har förstått att det mest intressanta som sker just nu, det är runt det här höger, vi kan kalla det för högertänkande. Sen kan man säga att det går långt bort till, kan man kalla för nazism och fascism, och nu är det höger eller vänster, det kan man diskutera. Men Titan inser liksom att det här är det mest intressanta som händer just nu i världen. Jag har fått tillgång till det. Mm. Och antagligen är då Bannon också av samma åsikt. Nämligen att Bannon har varit och är i händelsernas mitt. Och Bannon vill liksom dokumentera det här. Jag har läst de här tänkarna. Han har alltså läst René Guénon och den här typen av tänkare, Evola, sen 80-talet. Va? Mm. Och att Bannon då upptäcker liksom runt 16-17 att han kan liksom vara med och skapa historia. Det leder då till att han kanske vill berätta om det här för att få det dokumenterat. Mm. Så mycket, det, liksom det är en slags modern historieskrivning.
Men alltså, om jag får sammanfatta igen, för det här, du berättar ju något, jag har inte läst boken som sagt, och det är en väldigt komplicerad historia, men vi drar igen, för jag tror jag har fått en ganska bra bild på det övergripande perspektivet. Alltså, världen idag präglas som en slags nationell, är väl fel ord, men en traditionalistisk väckelserörelse, alltså inte bara väst utan Ryssland, Brasilien nämnde du, och stora delar av världen, och det här är alltså rörelser som vill bygga upp en gemenskap baserad på folk och tradition och civilisation, och ibland så är det begränsat till en nation, Dogen då i synnerhet, men ofta så går de här ideologierna över gränser, för det har med folk och identitet snarare än nationalgränser att göra, och man hämtar då sitt tankestoff från de här gamla historiska idéerna om folk och om kollektivistiska folkmentaliteter och liksom cykler som går i historien och såna saker, alltså det som fanns i Österlandet förut och har präglat liksom gamla tänkare förr i tiden, men inte så mycket idag. Det håller på att få en renässans i hela världen. Sen kanaliseras det olika på olika håll. Alltså Sverige har vi de här som du nämnde, de här högerextrema miljöerna. I Ryssland har vi Alexander Dugin. Och i USA så kanske man börjar på något sätt snappa upp det här inom den här så kallade alt-right-rörelsen. Så att man har det här paraplytänkandet av traditionalism, sen kanaliseras det lite olika länder. Och där har vi Steve Bannon som springer omkring mellan de här olika länderna, där man på något sätt har kanaliserat det här paraplyet på olika sätt. Skulle du säga att det är en ganska bra sammanfattning?
Ja, det kan man göra.
Ja, men då
Det finns en svensk som jag inte har nämnt, som heter Henrik Palmgren, som är en högerextrem tänkare och medieproducent. Han har något som heter Red Eyes TV, Red Eyes Radio. Han har samarbetat med Ingrid Carlqvist i Sverige. Gjorde något som heter Norse News för några år sedan. Så att du har Red Eyes TV i USA, ledd av en svensk amerikan. Du har Daniel Friberg på Arctos förlag. Och sen finns det fler svenskar, som jag säger då, Jan-Olof Bengtsson och Joakim Andersen, som för sig inte har kontakt med USA kanske, men som har varit med att bygga upp det här tänkandet i Sverige. Så att det är liksom Ryssland, Brasilien, USA och av alla länder i världen Sverige. Och då kan man fråga sig, hur kommer det sig att Sverige har en sån här kritisk massa utav intellektuella högerextremister, men det kan man väl kalla. Sen kanske inte Daniel Friberg är den mest intellektuella av dem. Han är mer en skinhead som har läst en annan bok, men han har skrivit, han är en riktig plattfot. Men min hypotes är då att vi i Sverige har haft väldigt svårt att diskutera, ska säga, normala högeråsikter. I Sverige har vi inte haft ett parti som Dansk Folkeparti, som kommer ur Mogens Glistrups parti 1973 i Danmark. Vi har inte haft Norska Framskrittspartiet som startades 1975 av Anders Lange i Norge. Utan vi har haft de här fem partierna, sen hade vi Nydemokrati 1991, som man kan säga var ett mer högertänkande, som försvann det. Och sen har vi haft SD sedan 2010 då. Och det betyder att de som har ägnat sig åt slags högertänkande, de har inte fått vara speciellt mycket runt Timbro och Ratio heller, men kanske i viss mån där då. Men det har gjort att det här liksom marginaliserats, va?
Mm.
Och samma sak med alternativmedia och vit maktmusik som Ultima Thule och sånt, va? Alltså det finns inget land i västvärlden som har så mycket alternativmedia som Sverige. Alltså Nyheter Idag, Samnytt och några till, de har en enormt stor trafik. Som du hittar inte samma webbtrafik på alternativmedier i andra motsvarande länder, därför att du har, alltså i Danmark kan du läsa Jyllandsposten, Berlingske Tiderne och lite andra saker som liksom...
Det finns sund konservativ media i andra länder som inte finns i Sverige, och här har alternativ media fyllt hålet ungefär vakuumet.
Ja, alltså, och det gäller samma sak med det här med ideologiska diskussioner, va? Så att den enda ställen som folk diskuterar, det är liksom det på motpol.nu eller lite andra sådana lite märkliga sammanhang. Men det finns ingenstans, nu ska OIKs börja och det kanske inte har så mycket med det här att göra, men det finns, har inte funnits i Sverige på många decennier, eller om ens någonsin har haft det, en liksom ganska sund, intressant, konservativ idédebatt. Och det är väl...
Nej, men det förstår jag. Okej, och då har de här gått in och sugit upp allt syre och liksom lockat folk till sina, liksom, sina idéer som oftast kanaliseras i identitär rasism och liknande saker då. Men alltså min fråga är i sådana fall, om vi hoppar tillbaka till Bannon, han har gjort sin egen version, det är jag helt säker på, av det här, och han är ju absolut ingen Putin-anhängare eller sådär. Men jag vet att de här idéerna kanaliseras, Nationella fronten och vi andra. Steve Bannon vill ju arbeta lite med de här konservativa. Han har någonting som heter The Movement, när han vill arbeta med högerpopulistpartierna i Europa. Och där finns det väldigt många som är då ganska pro-Ryssland och pro-Putin då. Men min fråga är helt enkelt, alltså Trump, som sagt var, Steve Bannon, han var ju Donald Trumps främsta rådgivare. Vad har de här sakerna som ändå har påverkat Steve Bannon i viss mån? Jag personligen tror inte att man ska överdriva det här faktiskt, men det har säkert påverkat honom en del, och han i sin tur har påverkat Trump. Om du ska göra lite om den kopplingen då?
Ja, alltså vad som hände var att med Steve Bannons hjälp så genomförde Trump en enormt mängd beslut första 100-150 dagarna, och det var faktiskt Steve Bannon som låg bakom väldigt många av dem. Det här som heter Muslim Ban och det här att bygga en mur mot Mexiko och att man inte skulle tillåta familjeåterföreningen för mexikanska invandrare och deras barn. Alltså väldigt mycket av de här sakerna hade Bannon redan förberett. Så att där finns sen kan man säga vad Trump gör själv. Alltså Trump är ju oberäknelig, och jag tror att Bannon var väl av den åsikten att han skulle kunna liksom påverka Trump mer än vad han kunde. Så vad som finns idag i USA, det är ju det att hela den här alt-right-rörelsen, när en människa dog i Charlottesville därför att det var en högerextremist som körde in i folkmassa medvetet och dödade en kvinna. Det är ju det att hela det tänkandet och Bannon är, alltså när Bannon får en fråga från den här ventilatorn, are you all right? Då säger Bannon, what do you mean by all right? Och samma sak, are you a traditionalist? Då säger Bannon, what do you mean by traditionalist? Betyder att Bannon vet exakt vad alt-right och traditionalist betyder, eller kan betyda. För att hade man haft annat, are you racist or white supremacist, då bara garvar han. De andra frågorna tar han allvarligt. Och det betyder att när alt-right föll ihop 2017 och Trump gick så att säga vidare ur den där, han sa att folk på båda sidor i då Charlottesville hade betett sig illa. På något sätt så är det så att Trump har inte alls samma hårda kärna som man hade under de första 100 dagarna med Steve Bannon. Det finns en annan politisk logik som gör att Trump insåg att hela det där klustret att tänka, det är något som jag måste distansera mig från. Och huruvida det finns kvar i USA, det har jag svårt att... Jag har svårt att se. Det fanns ju runt Richard Spencer, han som heter National Policy Institute, men alla de människorna verkar ha liksom försvunnit ut. Så att jag vill nog påstå att Steve Bannon och hans idéer, de förvaltas nog bättre, kan inte jag rekommendera det tänkandet. Jag tycker det är ganska vedervärdigt i stor del. Men det förvaltas nog mer så att säga, i Moskva och i Rio de Janeiro än i Washington. Men det kanske finns andra ställen.
Ja, jag är ändå intresserad av, för jag menar, jag har hängt med, jag skulle väl dra en väldigt tydlig linje mellan dels, alltså, jag är beredd att försvara Steve Bannon också, men alltså mellan Donald Trump och de här miljöerna, för den är väldigt tydlig, den skiljelinjen. Så att jag är lite nyfiken på författaren. Jag menar, attacken i Charlottesville liksom den 12 augusti 2017 då, när den här högerextremisten körde ihjäl en person, och det var de här protesterna mot att nedmontera sydstatsmonumenten. Jag är helt på den sidan som anser att monumenten ska bevaras, och Donald Trump hade ju ett resonemang där att det fanns dåligt och bra folk på båda sidor, och jag är helt säker på, eller jag vet att Donald Trump hade helt rätt, för att hans resonemang sen, vad kommer hända härnäst? Kommer ni också vilja riva nästa tyra av George Washington, av Thomas Jefferson? Och den här rörelsen ville exakt det, alltså den här vänsterrörelsen som som har med allt, med liksom allt som påminner om slaveri ska bort, de vill sudda ut historien. Och de hade helt fel, och det fanns de som försvarade sydstatsstatyerna utan att tillhöra liksom Richard Spencer och KKK, utan bara var liksom klassiska sydstatare eller historieintresserade som jag själv, som försvarar monumenten. Så att jag menar, hur förhåller sig författaren till hela den debatten om Charlottesville? För det här är ju verkligen en, vad ska man säga för någonting, den markerar på, i mångt och mycket på vilken ideologisk sida man står. Står man på vänstersidan vill man riva monumenten, står man på den klassiska konservativa republikanska sidan vill man bevara dem, och står man på den här lite mer då, man kan väl ändå säga globalistiska sidan, då anser man att det är högerextremister som helt och hållet var emot att det skulle rivas, vilket ju då inte är sant då, och det tar ju Trump ton mot också. Så att, hur står författaren i den här debatten i förhållande till det? För det är något jag ändå kan relatera lite mer till än
andra. Han beskriver det ganska neutralt. Han beskriver också vad Trump sa om det här, att det var bad people on both sides och så vidare. Va? Så att han citerar hela Trumps förklaring eller beskrivning av de här två grupperna som använder våld på båda sidorna. Och han beklagar naturligtvis det här mordet, kan man väl kalla det för. Så att, men det är ju, alltså Ben Teitelbaum är så gott det går en observatör som är intresserad av rörelser som är oerhört viktiga och aktuella just nu. Och han går inte in i den här fällan och kallar alla för vitmaktanhängare och rasister och så. Och det var därför också han skrev den här boken som heter Lions of the North, som handlar om nordisk vikingar också. Jag har inte läst den, men jag vet att han har den inställningen. Och på samma sätt anledaren bjuder hit en SDR som Mattias Karlsson till Boulder där nere. Jag sa den betyder man i Boulder, Colorado. Det är ju för att han anser att man måste lyssna och man måste förstå. Man måste se deras egen logik. Va? Och det är klart att någonstans där så liksom ger han upp när han tittar upp på till exempel, det finns ju sådana här otroligt esoteriska, alltså de här tänkarna som Alexander Dugin är ju relativt begripliga. Alltså han läser då tysk filosofi som till exempel då Martin Heidegger, va? Men en del andra, den här Olavo, den här brasilianska rådgivaren till Jair Bolsonaro, han är astrolog. Och han, vet, de börjar hålla på med liksom jättekonstiga mystiska saker, att man ska ha sexuella initiationsriter för yngre kvinnliga lärjungar och såna här saker, va? Och att man ska klä sig vissa kläder och dansa runt i ringar och man ska ungefär ha en slags sufidans som de har nere i Mellanvästern där en del av den här rörelserna finns. Det är alltså det som skulle kunna diskuteras som politisk teori försvinner bort i en mysticism där man också kan hitta sånt som hinduiska, alltså en av de här personerna som bor i Bombay i Indien, när han sätter upp Arctos förlag, han är medlem av Hare Krishna. Och han dansar runt och sjunger Hare Krishna, 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 Hare Hare i liksom 12 timmar och blir alldeles besatt av det här. Va? Någonstans där så ger väl då Ben Teitelbaum och kanske du och jag upp. Liksom, ja, men vad har det här med politik och statsbygg att göra, att du kan dansa runt. Va? Så att,
men alltså, om jag bara ska försöka sammanfatta och knyta upp säcken en gång till. Alltså, återigen, han beskriver den här traditionalismen som har fått någon slags renässans nu med de här tidiga esoteriska mysticismen kan man säga. De här mysticistiska inslagen då i de här andliga rörelserna som finns. Och nu håller det på att knyta samman därför att den tid vi lever i, globalismen och alla moderniteten, det gör att folk överallt, även om man talar olika språk, känner ändå att vi vill hitta våra rötter, vi vill hitta tradition, och då har det här traditionalistiska paraplyet väldigt starkt dragkraft och lockar och sådär. Men alltså, är han mer intresserad, är hans främsta intresse alltså det här övergripande paraplyet och kanske Steve Bannons roll där, än det snarare är politik? Därför att jag skulle då säga, bara rent utan att läsa boken, att det här paraplyet det kanske finns, men jag menar, det påverkar politiken väldigt begränsat. Och ska man göra djupa kopplingar mellan politiker och här, då tror jag att man går för långt faktiskt. Men jag har inte läst boken. Men alltså, skulle du säga att han är mer intresserad av den här nya massrörelsen internationellt än liksom att göra de här specifika politiska kopplingarna?
Jag tror han är mer intresserad av det senare faktiskt. Därför att han vill se att det finns dagspolitiska beslut. Jag menar, ett beslut är i Syrien, i Homs, där det var så att det hade blivit bevisat att Assad hade använt kemiska stridsmedel i staden Homs. Och då var det frågan om USA skulle intervenera inte. Och då är Trumps dotter Ivanka och hans svärson, Jared Kushner, tyckte att, vad nu har de med saker att göra kan man fundera, att man skulle avfyra 55 stycken missiler ifrån ett fartyg i Medelhavet. Då. Och en sån som Steve Bannon säger att vi ska aldrig intervenera. Alltså, så att den här traditionalistiska idén, det betyder då att det finns en suveränitet för varje land. Då kan man säga att det behöver man inte vara traditionalist för att säga. Men i Steve Bannons tänkande så har varje land sin suveränitet, sitt etos och sin historia, bla bla bla. Så att det gör att all typ av intervention, alltså han vill ju, en sån som Dugin vill ju avskaffa FN, vill avskaffa EU, vill avskaffa, i princip avskaffa länder. Va? Så att hålla på att skicka in luftvärnsmissiler in i Syrien, det blir ju liksom uttryck för ett sånt här interventionism. Va? Mm. Så att, och sen hela idén kring dagspolitik i USA med mur mot Mexiko. Men man kan säga, vad han är ute efter, Ben Titan, det är liksom det här, hur ser kontakterna ut? Hur ser sambanden ut mellan det här tänkandet å ena sidan och sen då de här personerna som kan agera? Alltså sånt som Steve Bannon och Jair Bolsonaro i Brasilien. De som är liksom hands-on. Va? Och det är ju, det märkliga är ju att en liksom marinofficer från West Virginia som kommer från amerikansk arbetarklass och visserligen intellektuellt lagt sådär, men att han börjar redan 1980 när han kommer då, som jag sa, till Hongkong och börjar titta på sådana här böcker om teosofi och hinduism och sånt. Det är ju jättemärkligt alltså. Och av det så kommer då en politisk praktik som på något sätt ändå har att göra med att ibland är intresserad av civilisationer och hur de bärs upp utav folk och att varje folkslag har liksom sitt eget öde och sitt eget patos, va?
Just det. Ja, nej, men det låter intressant. Alltså, det är något som är värt att utforska. Det vore intressant också för att höra Steve Bannons kommentar till den här boken, om man nu har läst den själv. Alltså. Ja. Så att det skulle vara jätteintressant. Men det låter som en intressant bok, och hela den här rörelsen med traditionalism, den är ju väldigt spännande att utforska och följa. Och det behövs alltså inte minst i Sverige, när Sverige är bas för så mycket, när den här traditionalismen kanaliseras i helt fel riktning, så är det viktigt att vi får sunda konservativa alternativ, så att inte de här grupperna får patent på liksom nationalism och patriotism och sådana saker. Så att,
Jag instämmer med dig.
Ja, okej, men tack så mycket, Jan. Det här var en jätteintressant recension, så tack.
Ja, tack så mycket. Tack, hej.
Det var avsnitt 1110 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på tillvaron som svensk media inte ger. Stöd gärna detta arbete på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.